Jo, under förra terminen och den här terminen så har jag pratat om Satipatthana Sutta, som är det av Buddhas lärotal som handlar om just den här sortens meditation. Så Vipassana är ett namn på den, men Satipatthana är det egentligen rätta namnet, det namn som står i skrifterna. Och det är inte så himla lång den där suttan, men den är väldigt innehållsrik. Och det framkom i synnerhet här om året, så var det en munk, han är tysk men bor på Sri Lanka, Annalaya heter han, som kom ut med en bok, eller det var hans doktorsavhandling, som hette Satipatthana, the direct way to realization. Och den boken väckte ganska stor uppmärksamhet just i Vipassana-kretsar, för att han hade verkligen gått in i detalj på den här suttan. Och många lärare och andra upptäckte att de hade missat en hel del. För att på 70-talet och 60-talet, så när vi började meditera, en del av oss, så det fanns inte så bra översättningar. Och dessutom så var det inte så vanligt heller att man liksom läste suttorna, utan man har mer hörde på vad lärarna sa och hörde på dhammatal och så. Nå, men så viss del inspirerad av den här boken, och så av min lärare Joseph Goldstein, som också har hållit många tal om det här och även skrivit en bok som kom nu nyligen. Så bestämde jag mig att jag skulle också köra min egen version på det här, för jag tyckte också den var så otroligt bra, den där boken. Så att, men det går utmärkt att höra varje föredrag för sig, för att det tar ju upp liksom en aspekt av den här suttan och av Buddhas lära. Så att även om man inte har hört de andra, så så går det bra ändå. Det är liksom ingen handling, utan det är mera, det är uppdelat i olika ämnen. Så tidigare har jag talat om de här övningarna i uppmärksamhet på kroppen, som var samma, det som vi gick igenom nu i meditationsinstruktionerna, kan man säga. Och även om sinnet. Så egentligen så i meditationsinstruktionerna idag så gick jag också igenom den här suttan, fast på ett kortfattat sätt, så att säga. Så den fjärde avdelningen, fjärde satipatthanan, kallas för mindfulness på dhamma. Och dhamma i det här, den här kontexten betyder fenomen, olika fenomen, olika händelser eller olika kategorier av fenomen. Det kan finnas fysiska fenomen, mentala fenomen och så vidare. Och i den här fjärde satipatthanan så är det, kan man säga, fenomen från Buddhas lära. Så de tidigare gångerna här nu har jag pratat om de sju upplysningsfaktorerna. Och nu har vi kommit fram till de fyra ädla sanningarna, vilket ju är självaste grunden i buddhismen, i Buddhas lära. Och så, jag brukar läsa en snutt av texten, originaltexten, men innan jag gör det så tänkte jag bara kort förklara ett ord som är ett väldigt svåröversatt ord som förekommer i den här texten. Och jag föredrar egentligen att hålla det oöversatt, men då måste jag ju förklara ungefär vad det betyder. Och det ordet är dukkha. Och det brukar vanligtvis översättas som lidande eller otillfredsställelse. Men det har egentligen en mycket vidare betydelse. I den här Analogios bok så förklarar han också etymologiskt var det här ordet kommer ifrån. Det tycker jag är ganska intressant. Det består av två led. Det första är do. Du eller du. Do. Ja, D-H-U. Och det andra ledet är ka. Och den här ka, det betyder helt enkelt hålet i ett hjul. I hålet där hjulaxeln kommer in så att hjulet snurrar. Det är ka. Och du, det betyder svårt, besvärligt, dåligt. Ungefär så här. Så att det betyder alltså duka, duka betyder att det finns ett dåligt hål i hjulet som den här axeln passar dåligt i. Kan man säga. Det är den bilden som det ger. Och på Buddhas tid var det väl antagligen mest oxkärror som trafikerade vägarna. Och sådana kan man ju fortfarande se i Indien. Några knekande oxkärrorna med två oxar förspända. Och där kan man väldigt tydligt se, jag tittade på det nu när jag var i Indien för några månader sedan, att hjulet har ett kvadratiskt hål och sen ska den här axeln passa i det och så är det en sprint där som håller fast det hela. Och då kan man ju tänka sig att om den här hjulaxeln inte passar i hålet, att det blir en ganska guppig resa. Jag menar, det blir ganska guppigt hur som helst. För att de här hjulen är ju gjorda av trä och har ingen fjädring. Men om det dessutom inte passar ihop i hålet här, då blir det ju extra guppigt. Så att dukka har alltså en ganska vid mening. Det betyder att hela livet kan vara en ganska guppig resa helt enkelt. Det finns mycket upp och ner. Mycket både lidande och glädje. Så att det innefattar då alla sorters, alla grader av lidande och otillfredsställelse som man kan uppleva överhuvudtaget. Från det minsta myggbett till värsta katastrofen. Så nu vet ni det, dukka. Och så här lyder då texten. Och hur, munkar, gör man för att kontemplera dhammafenomenen? Här kontemplerar man dhammafenomenen i form av de fyra ädla sanningarna. Och hur gör man för att kontemplera dhammafenomenen i form av de fyra ädla sanningarna? Här vet man som det verkligen är. Det här är dukka. Man vet som det verkligen är. Detta är orsaken till dukka. Man vet som det verkligen är. Detta är upphörandet av dukka. Man vet som det verkligen är. Detta är vägen som leder till upphörandet av dukka. Så det här är alltså de fyra ädla sanningarna. Som var den djupa insikt som Buddha fick när han satt under trädet i Bodhgaya och uppnådde uppvaknande eller upplysning. Och hela den buddhistiska läran utgår från de här fyra ädla sanningarna på ett eller annat sätt. Så går trådarna alltid tillbaka dit. Så efter sitt uppvaknande under trädet så funderar Buddha, han är kvar där i 7 veckor eller någonting sånt. Och han funderar på om den här läran som han har upptäckt ska gå och lära ut till människorna. Jag tycker att det kanske är för svårt. Det kräver ganska mycket ansträngning och försakelse att verkligen gå den här vägen. Men då uppenbarar sig en deva, vilket är någon sorts änglaväsen eller osynligt väsen i alla fall, som visar sig för Buddha och säger att ja, men det finns människor som bara har lite damm i ögonen. Och de kommer att förstå det här. De kommer att följa dig. Så då beslutar han sig för, okej då, jag ska väl försöka lära ut det här då. Och först så tänker han då på sina, han hade två lärare tidigare. När han först började på den här andliga vägen. Som är sin clairvoyanta syn som han också har då förvärvat med upplysningen, så kollar han var de håller hus och upptäcker då att de har redan avlidit. För de var ju ganska gamla redan då när han hade dem som lärare. Och då tänker han på sina fem forna följeslagare när han höll på med väldigt asketiska övningar som man gjorde i Indien på den tiden. Att svälta och göra olika späkningar och så. Och de här fem asketerna, de lämnade honom när han liksom övergav det här asketiska livet. Och började äta. Han fick en skål mjölkris av en kvinna där i trakten som heter Sujata. Och med sin clairvoyans igen så ser han att de befinner sig inte så hemskt långt därifrån, några mil eller så, i Sarnath. Eller det som heter Sarnath idag. I en rådjurspark där. Så då bestämde han sig för att de har nog ganska lite damm i ögonen. Jag ska försöka med dem först. Så han knatar iväg dit då. Tar väl ett tag. Men så småningom hittar han dem. Och de sätter sig ner där. Och det är då för dem han håller det här allra första dammatalet. Som brukar kallas igångsättandet av Dammas jul. Man kan läsa om det här i en sutta som heter Dhammacakkappavattana sutta. I en samling som heter Samyutta Nikaya. Och där står det då att det var en vacker fullmånekväll i månaden Asada, vilket då är juni, juli. Och först så sitter asketerna och Buddha tysta tillsammans. Och sen börjar Buddha tala och han förklarar varför överdriven asketism och även överdriven världslighet bör undvikas. Han säger att man bör gå den mellersta vägen, alltså medelvägen mellan extremerna. Man ska leva ett gott men enkelt liv. Utan överdrifter åt något håll. För det ger den bästa balansen för andlig utövning, säger han. Och sen börjar han då prata om sin grundläggande upptäckt. Nämligen de här fyra ädla sanningarna. Den första ädla sanningen lyder. Det finns dukkha. Det brukar ju oftast då översättas, det finns lidande. Eller ibland ser man i många böcker, läroböcker och så, felaktigt. Livet är ett lidande. Så redan här börjar många missförstå det här och säger att buddhismen är så enormt pessimistisk. Men det finns lidande. Det är egentligen bara en enkel beskrivning av hur livet och världen är beskaffad i stort. Men ofta så tar man det personligt. Och då är det en del människor som blir ganska upprörda. Ja, men jag lider inte. Mitt liv, jag är jättelycklig. Hurra, hurra. Eller också, ja men är det jag som lider? Man hela tiden tar det personligt, så att säga. Men den första ädla sanningen, det finns lidande. Det är liksom en allmän diagnos. Buddha förklarar sen att lidandet är födelse, åldrande, sjukdom och död. Att vara med det som man avskyr eller att vara separerad från det som man tycker om. Att inte få det man vill ha utan istället få det man inte vill ha. Det är lidande. Och sett ur den vinkeln så har vi nog alla fötts, åldrats, blivit sjuka. Och så småningom ska vi dö. Och ofta är man ju tvungen att vara med det som man avskyr eller är rädd för. Till exempel gå till tandläkaren. Det har väl alla gjort motvilligt. Så lidandet är en universell företeelse som man inte behöver ta personligt. Dukkha har som sagt varit en väldigt vid betydelse. Som innefattar alla olika typer av otillfredsställelse som vi människor kan uppleva. Så både materiella, fysiska och mentala tillstånd. Så materiell dukkha kan till exempel vara fattigdom. Och det ser man ju verkligen att större delen av världens befolkning är ju mer eller mindre fattiga. Det är ju, jag minns inte exakt vad jag läste alldeles nyligen. Om det, det är i alla fall en väldigt låg procent av befolkningen som äger 90% av alla rikedomar. Eller 89% eller vad det var. Så att fattigdom är ganska universell företeelse. Det kan vara att bli bestulen. Ficktjuv som tar din plånbok. Det är ganska mycket dukkha där. Utom pengarna man blir av med så är det alla problem med alla kreditkort. Adressböcker och allt möjligt sånt. Så det är också en form av dukkha. Man är har ett företag som går i konkurs. Eller olika naturkatastrofer. Men också fysiskt materiell dukkha. Att förlora sina ägodelar. Fysisk dukkha, det har ju ofta med sjukdom och olyckor och sånt att göra. Att man, ja, allt från små förkylningar till cancer och AIDS och allt vad folk får för någonting. Och mental dukkha då kan ju vara rädsla för alla möjliga saker. Det kan vara rastlöshet, ångest, oro. Ilska, stress, utbrändhet, sorg, mardrömmar, sömnsvårigheter, självömkan och vansinne. Och det är ju sånt som alla kan råka ut för någon gång i sitt liv. Så alla överallt lider. Kungen och drottningen och Victoria och uteliggare och terrorister. Och alla som vi ser runt omkring oss, alla vi här, har råkat ut för någon sorts dukkha. Så dukkha är faktiskt en sammanbindande länk mellan alla varelser, alla levande varelser. Och när vi tänker på det viset, att vi sitter alla i samma båt med dukkha vid rodret, så att säga, så kan man spontant känna en samhörighet och medkänsla med sina medvarelser. Men om vi börjar diskutera åsikter om politik eller religion eller sådana ämnen, då kan vi istället börja hata de här medmänniskorna och vilja slå ihjäl dem eller starta ett krig. För man måste liksom övertygas om att andra människor, det vill säga de här fienderna som inte tycker samma sak som vi, att de är någon sorts kallhjärtade monster elaka och omoraliska och vårdslösa och så. För att kunna få den här motivationen att bomba och skjuta och döda dem. Om man istället tänker på de andra varelserna som lidande medvarelser, så då blir det betydligt svårare att bruka våld mot dem. Ett annat sätt som man lätt missförstår den här första ädla sanningen, det är att man uppfattar den som en religiös dogm. Det finns lidande uppfattas som en absolut sanning. Precis som man i kristendomen säger Gud är god. Och det är en absolut sanning som inte kan ifrågasättas. Men det finns lidande är inte en dogm. Utan buddhismen är en lära som aldrig fordrar att man ska tro blint på någonting. Utan man ska reflektera, undersöka, uppleva och förstå vad lidandet är. Alltså det är inte något som man ska tro på. Det är inte en trossats. Vi tenderar ju alltid till att identifiera oss med våra upplevelser och känslor hellre än att observera dem. För det är en stor skillnad mellan det finns lidande och jag lider. En annan definition av dukkha är inkapabel att tillfredsställa. Kan man översätta det som också. För något som alltid förändras. Det kan aldrig tillfredsställa oss och göra oss evigt lyckliga eller evigt olyckliga heller. Så därför behöver vi inte identifiera oss med och hålla fast vid den dukkha som vi upplever. Känslor av ilska, girighet eller irritation eller vad det kan vara. Och vi behöver inte tro att det är något konstant fel, någon konstant felaktighet i våran personlighet eller så. Utan vi kan kontemplera och förstå att allt det här som passerar är förgängligt, föränderligt, otillfredsställande, icke-jag och passerande fenomen i vårt sinne. Men som ni säkert har märkt så är vi människor programmerade. Vi har liksom av i tid och evighet blivit på något sätt programmerade att hela tiden försöka stöta bort, hålla ifrån oss, undvika allting som gör ont eller är obehagligt. Och försöka hålla fast vid och få mer av det som är skönt och behagligt. Och det är just det här som gör att vi aldrig har frid i sinnet riktigt. Så om vi istället kan se och undersöka dukkha och se att den finns, att den är ett naturligt fenomen. Och att man inte heller kan skylla på någon annan. Om min mamma hade varit en bättre mamma så hade jag varit mycket bättre. Eller om samhället hade gripit in eller så här saker. Det kan i och för sig vara sant att det skulle ha varit bättre på det sättet. Men det gör ju bara oss till ett offer. Vi tar inte ansvar för vår egen dukkha då. Smärta är smärta, kyla är kyla, ilska är ilska. Det är inte mitt, det bara är. Det är någonting som hela tiden passerar genom livet. Om vi har den attityden så uppfattar vi inte lidandet som någonting som kommer farande utifrån och liksom ockuperar oss. Utan vi undersöker det här mentala lidandet och ser hur vi själva skapar det. I våra egna sinnen. Så naturkatastrofer, sjukdomar, åldrande och andra såna här materiella och fysiska lidanden kan vi ofta inte förhindra. Vi får dem. Men vi kan förändra vår egen mentala attityd till dem. Det är liksom det som det går ut på. Och det här buddhistiska synsättet är ganska unikt, därför att det skyller inte lidandet på någon annan. Utan en fasen är att hitta vägen ut ur lidandet genom visdom, genom frihet från alla illusioner och genom att acceptera verkligheten som den verkligen är. Så målet är inte att hitta någon evigt lyxaligt tillstånd, utan det är att hitta visdom och acceptera verkligheten som den är. Men jag påstår inte att andra varelser, att de aldrig åsamkar oss lidande, för det gör de. De kan vara otroligt irriterande, alla möjliga, både människor och myggor och allt vad det är. Visst åsamkar de oss lidande. Men vad man pekar på i den här läran är ju att det är svårt att påverka. Det som vi kan påverka är ju vår egen reaktion till det som händer. Så det är ganska bra att börja träna på små saker. Till exempel bara om någon är oartig, tränger sig före i kön eller säger något nedlåtande. Om man då upptäcker att man lider av det här, då bör man börja älta, sinnet börjar älta och man gör sig själv till offret. Så kan man observera det, observera den här processen istället för att identifiera sig. Man kan irritera sig på många olika saker, hur någon går eller är i vägen. Egentligen har de inte gjort något speciellt. Inte slagit oss eller så, men man blir ändå irriterad bara av att se på dem. Och det är verkligen ett jättebra tillfälle att träna på att förstå den första ädla sanningen. För där har vi verkligen ett äkta egenskapat lidande. Vi kan reflektera över sånt som gör oss indignerade eller arga. Vare sig det är människor, hundar, myror eller kanske datorn som krånglar. Så är det verkligen nödvändigt att bli upprörd och skapa mental ducka för oss själva? Eller kan vi istället behålla vårt jämnmod? Genom att träna på det sättet så kan vi börja förstå vilka problem som vi skapar själva i våra egna liv och även i andras. Konstigt nog, till och med när vi ser något riktigt vackert eller är med om någonting riktigt trevligt. När vi är på semester, vi ser en otroligt vacker utsikt eller vi är på en riktig paradisstrand. Så kan man ibland ha den här känslan att man måste anstränga sig för att uppleva riktigt mycket. För att ta in det här ordentligt och försöka hålla kvar det här sköna så länge som möjligt. Och det är också en form av dukkha faktiskt. Att redan när vi har den här sköna upplevelsen så oroar vi oss för att den ska försvinna. Det är nämligen därför vi har uppfunnit kameran. För att då kan vi liksom bevara det här sköna och titta på det senare. Men det vore ju egentligen bättre om man istället upplevde det fullt ut när man är där. Man behöver inte skapa ett problem över att vare sig att man är på en paradisstrand eller om man sitter fast i ett fullt tunnelbanetåg som har fått motorstopp inom mellanstationerna. Utan saker är som de är och det är okej. Vi kan se och uppskatta den här växlande uppenbarelsen av den här showen som hela tiden utspelar sig i våra liv. Utan att varken hålla fast vid den eller försöka bli av med den. Så den andra ädla sanningen har vi kommit till då. Och den handlar om orsaken till dukkha, orsaken till lidandet. Orsaken till dukkha är begäret, girigheten, törsten efter sinnesnjutningar och materiella ting. Men även efter idéer och teorier att haka upp våra liv på. Så det är alltså den här livstörsten, begäret som binder oss till samsara, till ständigt pågående eviga kretsloppet av liv och död, återfödelse och så vidare. En annan aspekt av det här begäret att ha saker, det är att begäret att vara, bli av med saker. Det är att avsky, hata, vilja förstöra saker. Det är också likvärdigt. Det är också ett sorts begär som också binder oss vid otillfredsställelse. Så det finns tre sorters begär. Buddha är nämligen väldigt bra på att spalta upp saker i olika små listor. Så det är många listor. Och listor i andra listor. Så här nu i de fyra ädla sanningarna kommer en lista om de tre sorters begären. Så vad säger det här så ni hänger med? Det finns begär efter sensuella nöjen. Det heter på pali kamatana. Det finns begär efter att bli något. Bhavatana. Och det finns begär att bli av med något. Vibhavatana. Så här första kamatana, sensuella nöjen, det är lätt att förstå vad det är. Det är ju längtan efter olika trevliga upplevelser genom sinnena. Man kan kontemplera, vara uppmärksam på hur det känns när man har ett sånt begär. Till exempel när man är hungrig och man längtar efter mat. Och om maten är god så har man begär att stoppa in nästa tugga så fort som möjligt. Likadant är det med vacker musik, kläder, bra böcker eller vad det nu kan vara som man har begär efter, man längtar efter. Man kan känna efter hur det känns att ha det här begäret, att det känns när man hela tiden vill ha mer. Är det verkligen behagligt och vilsamt eller är det också dukkha? Bhavatana då, det är att vilja ha någonting, det vill säga strävan efter lycka, rikedom, berömmelse. Och även efter andliga upplevelser, till exempel vem har inte tänkt tanken, jag ska bli upplyst. Och då kommer alla problem att lösa sig och så blir jag en berömd lärare som alla ser upp till. Det är det här andliga begäret att vilja bli något. Och den sortens begär består oftast av projektioner in i framtiden. Men det kan också vara negativa projektioner, negativa förväntningar, katastrofscenarion som vi målar upp i sinnet. Och vad jag har ont i magen, kan det vara cancer till exempel? Man kan också lägga märke till när sådana tankar kommer, hur det känns när man förlorar sig i de här fantasierna, bra eller dåliga, om hur framtiden ska bli. Och vibhavatana är då motsatsen. Det är att vilja bli av med något. Att bli av med ilska, rädsla, svartsjuka, hämndgirighet, ångest. Att bli av med olika problem i livet eller människor som irriterar oss. När vi mediterar så vill vi bli av med smärta eller något störande ljud eller tankar. Om jag bara blev av med det där onda i ryggen skulle jag kunna meditera mycket bättre till exempel, kan vi tänka. Om jag bara blev av med tankarna skulle jag kunna meditera mycket bättre. Så vi vill bli av med något för att få någonting annat. Bli av med det här som irriterar oss och få något bättre. Så därför är ju de här Bhavatana och Vibhavatana, de är väldigt nära relaterade och ofta uppträder de ju samtidigt. Att vi både vill bli av med något och ha någonting. Så begäret är alltså orsaken till lidandet. Vad ska man då göra åt det? Om man går tillbaka till den här originaltexten som jag läste i början, så säger den: man vet som det verkligen är. Detta är orsaken till dukkha. Så det handlar alltså i första hand att bli medveten om att begäret i någon av dess former finns där. Och sen bara iaktta det och lägga märke till hur det känns och vad vi gör, utan att man behöver identifiera sig med det eller ta det personligt. Att låta det vara som det är, en förgänglig passerande besökare i sinnet. För begäret kan bara få makt över oss så länge vi tror på det, så länge vi griper tag i det eller reagerar på något sätt, ofta oöverlagt på det. När vi lär oss att se vilka begär som är viktiga för överlevnaden, för det är ju vissa begär som är det. Om man inte svarade på hunger och åt, så skulle man ju så småningom bli väldigt mager. Men andra begär är ju bara skadliga och onödiga. När vi vet det, när vi kan observera det, så kan vi ju välja vilka begär vi ska tillfredsställa. Och vilka begär som vi ska låta försvinna ut, tillbaka i intet där de kom ifrån. Så det var den andra sanningen om begäret. Den tredje ädla sanningen, som på pali heter Nirodha, innehåller den goda nyheten. Dukkha kan upphöra. Otillfredsställelse varar inte för evigt. Och just det här paliordet Nirodha betyder just upphörande. Och för att förstå det här upphörandet, så behöver vi utveckla den här reflekterande och undersökande faktorn i sinnet som jag redan har pratat om. Vad händer här och nu? Men man besvarar inte de här frågorna genom att fundera ut intellektuella svar, utan man besvarar frågan med direkt erfarenhet genom att iaktta sitt eget sinne. Och när vi ser att det finns det här tillståndet av lidande eller otillfredsställelse i sinnet, och vi vågar möta det utan att titta bort, upptäcker vi att det är orsakat av någon form av begär, alltså den andra ädla sanningen. Och om vi då fortsätter att iaktta vad som händer, så kommer begäret och lidandet så småningom att upphöra. Eller ändra form, eller helt försvinna. För alla känslor är väldigt flyktiga. De kan inte vara konstanta, även om vi tror det ibland. Men när vi verkligen undersöker på djupet, så finner vi alltid ständig förändring. Alla fenomen, till exempel känslor, händelser, resor, allting, har en början, en mitt och ett slut. Men oftast, ett otränat sinne ser ofta bara mitten. Vi upptäcker de här fenomenen i mitten, när de redan finns där. Och sen tappar vi uppmärksamheten innan de har avslutats, och plötsligt så är vi mitt uppe i ett annat, något nytt fenomen. Men om man tränar uppmärksam närvaro, så kan man även bli medveten om början på en tanke eller en känsla. Att man aha, nu börjar den komma in här. Och man kan även då vara uppmärksam på, nu är den här och nu försvinner den. Och när man kan göra det, när man ser verkligen både början, mitten och slutet på känslor och andra olika fenomen, då har man nått ett meditationsstadium som faktiskt kallas att se hur saker uppkommer och försvinner. Och då är mindfulness väldigt stark, så gott som kontinuerlig kan man säga. Så därför strävar vi att hålla kvar uppmärksamheten så länge som vi kan, så att vi faktiskt ser hur otillfredsställelse och begär upphör av sig själva. De kan visserligen uppstå igen nästa minut. Det är inte ovanligt. Men då får vi iaktta dem igen och se vad som händer. Det är på det här sättet man tränar att förstå den här tredje ädla sanningen om Nirodha, om upphörandet. Nirodha är också ett annat ord för Nibbana, alltså uppvaknandet, upplysningen, fast i betydelsen just utslocknande, upphörandet av lidandet. Det rent fysiska lidandet som sjukdom, ålderdom och död, det upphör förstås inte. Vi blir inte plötsligt odödliga. Det blev inte Buddha heller, utan han dog som en vanlig människa. Men däremot just det här mentala lidandet som vi skapar själva, det kan upphöra. Man kan även tillämpa den här träningen i vardagslivet genom att även där försöka vara uppmärksam just på det här. Försöka notera början, mitten och slutet på olika händelser. Till exempel en bussresa, en konversation med någon, när man går upp för en trappa eller man borstar tänderna. Olika saker, så här små processer. Man kan välja rätt små korta processer från början. Och försöka träna sig att vara uppmärksam hela tiden och inte bara i mitten och hoppa över till något annat. Det är inte speciellt lätt faktiskt. Man måste ha tålamod med sig själv och inte fördöma sig själv när man glömmer bort det här. Men så fort man kommer ihåg det så är det en bra träning. Så då har vi kommit till den fjärde ädla sanningen, magga. Magga betyder vägen. Och det är förstås den ädla åttafaldiga vägen. Och den heter det därför att den består av åtta steg. Fast egentligen är det ju inte en lång sträcka, utan ni vet, det är ju hjulet. Som hjulet med åtta ekrar. Det är hjulet, dammahjulet som Buddha satte igång när han höll sitt första tal som jag pratade om i början. Men jag ska faktiskt inte prata om det. Jag ska prata om det nästa gång. Men jag kan i alla fall tala om vilka de här olika stegen är. Det är rätt förståelse, rätt tanke eller intention, rätt tal, rätt handlande, rätt livsuppehälle, det vill säga vad man har för jobb och så. Rätt ansträngning. Rätt uppmärksamhet eller medveten närvaro, mindfulness. Och rätt koncentration. Det är de åtta stegen på den ädla åttafaldiga vägen. Och det kommer jag att prata om nästa torsdag. För nu är det nämligen så att Staffan har åkt till Sri Lanka idag. Så att han kommer att vara borta i 3 veckor. Så nu blir det jag som har torsdagarna 3 veckor framåt här.
På skärtorsdag är det?
Ja, det blir på skärtorsdag och även 1 maj. För jag är lika hemma i stan så... Jag kan lika gärna vara här som att sitta hemma. Så de som inte åker bort på påsklovet eller så är välkomna att komma hit.